Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Olösta fall. En podd om försvunna människor och ouppklarade mord. Tack för att du lyssnar på Olösta fall. Och tack till alla er som tipsar era vänner och engagerar i sociala medier och sprider ordet om alla de fall som behöver mer uppmärksamhet. Du lyssnar på en sommarspecial av Olösta fall med mig Nathalie Seov
och mig Sofie Nyblin.
I detta specialavsnitt kommer vi prata om olika olösta fall som vi redan berört i podden. Fall som gått från ouppklarade till nästintill lösta, även om det är mer klart i vissa fall än andra.
Vi har även ringt upp Ebba, dottern till Kenneth Lundström som avsnitt 12 i säsong 2 handlade om. Det har gått en tid sedan vi tog upp Kenneths fall i vår podd. Så vi undrar lite, hur har det gått för Ebba? Ja, vi har helt enkelt en hel del att gå igenom i dagens avsnitt. Så häll upp en kopp kaffe eller en iste, sätt dig bekvämt och följ med.
Men vi börjar med ett annat fall. Ett fall som Kalla fallgruppen fått ett stort genomslag med. En mycket omfattande mordutredning. Förutom Palmemordet ska det vara den största mordutredningen i Sveriges historia. Vi pratar såklart om dubbelmordet i Linköping. Vi tog upp det här fallet i säsong 2 och det är vårt 14:e avsnitt av Olösta fall. Det var den 19 oktober år 2004 som en fruktansvärd händelse skakade Linköping. En liten pojke, Mohammed Amouri, endast 8 år gammal, blev ihjälhuggen när han var på väg till skolan. Man vet inte om Anna-Lena Svensson, 56 år gammal, som var på väg till sitt jobb samma morgon, blev vittne till denna fruktansvärda händelse och ingrepp. Eller om hon också bara blev attackerad så där rätt upp och ner, så som Mohammed hade blivit attackerad. Det är ett fall som berört många, två oskyldiga människor, som högs ihjäl på morgonen i ett lugnt område. Det var som att det kunde hänt vem som helst. Och polisen hade mycket spår och ledtrådar. Men trots en miljonbelöning och hjälp från FBI har ingen misstänkt kunnat gripas. Förrän nu, 16 år senare. Så nu är vi där, 2020. Nu får vi kanske äntligen svar på frågan vem det var som gjorde det här fruktansvärda dådet i Linköping. Och kanske även få svar på frågan varför personen gjorde det. För nu kommer väl en rättegång inom en ganska snar framtid börja. För nu har man äntligen, så många år efter dubbelmordet som chockerade hela Sverige, gripit en misstänkt.
Ja, och 16 år, det är väldigt lång tid. Det ger i alla fall mig lite hopp om att ännu fler av våra äldre olösta fall faktiskt kommer ha möjlighet att lösas tack vare den här tekniken man jobbar med idag.
Ja, man hoppas ju verkligen det. Och den här mannen som man har gripit är idag 37 år gammal och måste ha varit 21 år gammal vid mordet. Han är ännu inte dömd för något. Men polisen menar att det är 100% säkert att det är hans DNA som man säkrat från mordplatsen. Man hade ju DNA dels från den här kniven, butterfly-kniven, som mördaren slängde på platsen. Och man säkrade även spår från hans mössa som man också hittade i form av hårstrån.
Ja, så man har verkligen mycket teknisk bevisning i det här fallet.
Precis, och nu har man kunnat matcha det DNA med den här mannens DNA. Mm. Den misstänkta 37-åringen ska ha erkänt mordet för sin advokat, men vi har ännu inte fått reda på vad det var för motiv som kan ha funnits för morden på Anna-Lena och Mohammed. Och just nu så spekuleras det om många olika saker i medierna. Det har varit spekulationer om att han kan ha varit psykiskt sjuk. Det har också varit något som spekulerades om innan när man inte hade någon misstänkt. Att den här personen måste ha varit det och haft problem med det. Men det spekuleras även om det kan ha funnits ett rasistiskt motiv eftersom Mohammed hade utländsk härkomst. Och antagligen att det var han som attackerades först.
Mm, just det, det stämmer ihop då med tanken att Anna-Lena skulle ha försökt gripa in.
Ja, men precis. Men man vet ännu inte om det här är motivet. Och förhoppningsvis så kan vi bli klokare på det när rättegången går igång. Och det verkar ju ändå som att mannen är någorlunda öppen för att berätta. Han har ju erkänt som sagt till sin advokat och i förhör så ska han även ha beskrivit hur händelseförloppet gick till. Så förhoppningsvis när rättegången går igång så kommer vi även få veta varför det här hände.
Ja, jag hoppas verkligen det. För jag tror att en av anledningarna till varför det här fallet har blivit så himla stort och att så många människor har berörts och engagerat sig är för att det sker just på öppen gata mitt i morgontrafiken. Alltså det är bara från ingenstans. Och jag tror att vi människor har ett väldigt starkt behov av att få en förklaring när någonting sådär fruktansvärt händer för att vi helt enkelt känslomässigt ska kunna hantera den informationen. Annars är ju risken att man, om man inte förstår, då går man och undrar, man går rädd. Och jag hoppas verkligen, verkligen att vi kan få fram ett tydligt motiv, en tydlig förklaring. Och är det bara ett så kallat psykbryt eller någon form av psykos som har lett det här, så är det fortfarande en förklaring. Jag tror att det är just ovissheten som gör att folk blir så himla, himla upprörda och har svårt att förstå det här.
Ja, absolut. Och oavsett vad så lär vi i alla fall få svar på vem som gjorde det. Eller vi har ju redan fått det svaret med stor sannolikhet. Och eftersom man har både DNA-spår, teknisk bevisning och ett erkännande, så tror jag i alla fall att man nästintill 100% kommer att kunna döma den här mannen för mordet på Anna-Lena och Mohammed. Med tanke på den bevisning man har. Det skulle vara väldigt märkligt om han inte blev dömd för det här.
Jag håller med dig. Jag tänker att så här pass tydligt teknisk bevisning, jag har svårt att tro att han inte skulle bli dömd även utan ett erkännande. För att det är så, just när man har DNA, alltså man kan inte rymma från sitt eget DNA.
Och det finns på kniven liksom.
Mm. Men vi tänkte att vi skulle prata lite mer om vem den här mannen är. Av det man faktiskt har kunnat läsa i tidningarna så har den här mannen någon slags data-IT-utbildning. Han är, som du sa Nathalie, 37 år gammal idag. Han är låginkomsttagare och bor själv i en lägenhet. Faktiskt bara några kilometer från platsen där mordet ägde rum. Och det är många som har blivit förvånade över att han faktiskt stannat kvar i Linköping, inte flyttat från staden, trots all den här uppståndelsen kring morden.
Jag tror verkligen att många har tänkt att det har inte gått att bo kvar i Linköping med tanke på, även om det varit en stor sak i medierna över hela Sverige, så just i Linköping det har ju verkligen präglat hela samhället där och folk har varit rädda för att gå, att ens barn ska gå till skolan själva i många, alltså lång tid efteråt. Så att han har bott kvar där trots allt detta måste bli ett påminne om det här mordet gång på gång på gång. Så har han ändå gjort det och det har förbryllat många tror jag.
Mm, det förbryllar mig också. Jag tänker att en människas första instinkt när man gjort någonting fel är att fly. Men det säger kanske någonting också om hans mående. Att man kanske inte har kapaciteten att flytta. Och jag tänker också att det kan också vara en form av självskadebeteende. Att hela tiden bli påmind om det man har gjort. Och det tycker jag med all rätt att han ska bli. Sen var han blott 21 år gammal när de här morden ägde rum. Och vänner som umgicks med mannen vid tiden för dubbelmordet har yttrat sig i medierna om att han ska ha isolerat sig mycket vid tiden för mordet. Han har varit mycket ensam och suttit och druckit alkohol själv. Och så att det, man kan ju också fundera kring, har han isolerat sig mer efter det här? Eller hur har det påverkat honom? Jag har tyvärr noll empati för den här mannen. Oavsett psykisk sjukdom eller inte så har man aldrig någon rätt att begå ett sånt här brott mot någon annan människa. Men oavsett empati eller inte från mitt håll så vill jag ändå veta varför.
Sen tror jag också det är viktigt att poängtera att de allra flesta människor som lider av någon form av psykisk sjukdom skulle aldrig någonsin göra något sånt här. Det blir ofta det man går till.
Mm.
Han mådde dåligt, han var deprimerad, han mådde... Men det finns jättemånga som mår dåligt och det finns jättemånga som kanske inte får medicineringen de behöver. Men de skulle ändå aldrig göra något sånt här. Så jag tycker heller inte man kan skylla på det även om det kan vara en förklaring till att det som hände hände.
Jag håller helt med dig. Att ha psykisk ohälsa det är dessutom ett väldigt brett ord för väldigt många olika människors situationer. Så att att använda det ord, det uttrycket är också felaktigt, kan jag tycka. Och det krävs också att man har någon form av störning. Alltså riktigt, det är en psykopat som gör något sånt här, inte en människa som lider av depression. Det krävs att man har en viss personlighet för att göra en sån här sak.
Och sen är det en annan sak som man förbryllas över, det är att det är så många som har topsat i det här fallet. I vårt avsnitt om det här så berättade vi om att det var 10 000. Och det är säkert fler sedan dess. Och man riktade in sig på män i hans ålder eftersom man visste att det var en man enligt vittnen i 20-årsåldern. Så där, jag tycker ändå att vittnesmålen har stämt väldigt bra.
Mm.
Både till hans utseende och ålder. Och då är det liksom ändå märkligt att han har gått under radarn här också.
Men det tänker jag också har att göra med just att han har isolerat sig. Att man någonstans har gjort sig själv väldigt osynlig. Ja, jag vet inte. Jag tycker det, hela stationen är så himla märklig. Och man undrar verkligen hur... Jag tänker själv om man... Vi tar en sån sak som när man var 13-14 och snattade. Alltså, det är ju ingenting jämfört med det här. Men jag kommer ihåg när jag hade gjort det. Jag hade sån ångest över att bli påkommen. Och tänkt att leva med den här ångesten. På samma plats, bli påmind hela tiden. Man vet att de topsar folkens egen ålder. Snacka om att ha varit jagad de här 16 åren. Och återigen, med all rätt...
Ja, det måste verkligen präglat hans liv på många sätt, med all rätt som du säger. Och en annan sak som var väldigt intressant var att en av utredarna i det här fallet har också yttrat till medierna i en artikel om att han var så ställd för att det skulle visa sig att den här misstänkta mannen bodde bara några kvarter från var den här utredaren själv bor. Så han har liksom under hela den här tiden bott... Som den här utredaren har grävt i det här fallet så har han bott liksom i princip runt hörnet från mordutredaren. Och det är ju också helt sjukt.
Ja, jag tänker bara att den här människan har han kanske gått på samma matbutik som. De har kanske mött varandra på morgnarna, på vägen hem från jobb. Och även om man isolerar sig så måste man ju kanske handla mat. Så att snacka om att vara så nära och ändå så långt bort.
Ja, och vi har också kunnat läsa om att det ska ha kommit in tips om den här mannen, 37-åringen, så sent som i januari i år 2020. Och att det var en bekant till honom som tipsade utredarna om att han skulle haft en fascination för knivar. Och att det sen ledde till att polisen ska ha kallat mannen för topsning. Men att han aldrig dök upp till det mötet och att han... måste ha vetat om helt enkelt att polisen var någon på spåren och försökt undvika det. Jag tror han har varit ganska medveten om att det snart rinner tiden ut.
Mm. Och det här är också ett typiskt beteende av att stoppa huvudet i sanden. Åh, förlåt, jag blev så...
Alltså dels så hade polisen det här tipset och kallat den här mannen till topsning som inte dök upp. Samtidigt så jobbade de med det här pilotprojektet med släktforskningsdatabaser som man sökte. Man hade ju en tydlig DNA-profil så med hjälp av den så sökte man efter släktingar till mannen i de här kommersiella databaserna. Och detta var faktiskt det första fallet som man testade den här metoden på. Och det är ju helt fantastiskt att det allra, allra första fallet som man provar den här metoden med släktforskningsmetoden på så funkar det. Och man lyckas lösa fallet. Det tycker jag i alla fall säger ganska mycket om hur det här kommer användas i framtiden och hur effektivt det är.
Ja, det är verkligen ett genomslag.
Ja, det måste ha varit en väldigt speciell känsla som utredare att närma sig den här mannen då från två olika håll. Dels genom tips, sen också via den här släktforskningsdatabasen. Och så visade det sig att det är den här mannen som allting pekar på. Och när man då topsar honom, häktar honom eller anhåller honom. Och så till slut så faller alla dessa pusselbitar på plats. Det måste ha varit helt magiskt för utredarna som har jobbat med det här fallet i så många år.
Ja, för man kommer verkligen in från flera olika håll och bara omringar honom med teknisk bevisning.
Hur som helst så kommer ju det här vara väldigt revolutionerande för många av andra kalla fall. Och man pratar faktiskt om att nu ska de utvärdera det här pilotprojektet. Och sen så ska man försöka använda det i fler fall förhoppningsvis. För det har ju gått väldigt bra. Och man pratar om att släktforskningsmetoden kan bli lika revolutionerande som när fingeravtryck kom eller när DNA började användas som bevisning första gången. Så att man hoppas ju verkligen på att man kan lösa många av de här kalla fallen där man har. Det viktiga är ju att man behöver en tydlig DNA-profil.
Mm. Ja, det här är verkligen stort. Och ni som lyssnade på förra veckans avsnitt om Marie Johansson som mördades i Sturkällaren i Göteborg, så står faktiskt det fallet också näst på tur. vad gäller att utreda med hjälp av släktforskning. Och i det fallet så har man ju också en tydlig DNA-profil från mördaren. Så vi hoppas verkligen att även det fallet blir löst. Och vi har ju våra egna tankar kring det här också.
Ja, så man hoppas ju ändå lite att de kanske följer nyhetsrapporteringen nu om vad som händer. Att flera kalla fall antagligen kommer kunna bli lösta. Ja, och att de kanske också vet om att deras dagar är räknade. Och snart så kommer den där knackningen på dörren eller det där samtalet och man kan inte fly längre. Det går inte. Man kan inte komma undan. Man måste stå till svars för det man gjort även om det var 15-20 år sedan. Liksom.
Ja, och jag tycker det är så fruktansvärt, jag vet inte vad jag ska använda för ord, balthäftigt att man har gjort någonting fruktansvärt och sen så tror man att man kommer undan med det. Och så kommer tekniken och bara så här, haha! Glöm det, du kommer inte undan det här. Jag vet inte, det är bara så här, jag får sån här skön känsla i magen när utredningar, teknik, utveckling, när det liksom kommer i kapp. Och jag hoppas att de här människorna känner sig lite stressade. Och jag hoppas också att en del av dem kanske känner sig lite lättade när de faktiskt får sona för sina brott.
Ja, och det var ju någonting som den här misstänkta mördaren har sagt till sin advokat, att han kände sig lättare av att få berätta. Och vi kommer givetvis följa utvecklingen när det gäller dubbelmordet i Linköping och även Maries fall, om det skulle bli att tekniken kommer användas i hennes fall också. Eftersom man har en väldigt tydlig DNA-profil i hennes fall så hoppas man ju att det är näst på tur.
Så har ni inte lyssnat på säsongens sista avsnitt, som var alltså förra avsnittet, det som ligger i listan ovanför, eller under det här, så lyssna på fallet om Marie Johansson, för det är också ett väldigt, väldigt intressant och viktigt fall.
Yes. När jag läste om dubbelmordet i Linköping så funderade jag lite på det här med att namnge personer i pressen som är misstänkta för brott. I det här fallet så finns det ingen dom nu. Mannen har erkänt. Man har också gått ut med att det är 100% säkert att det var hans DNA på mordplatsen. Men det som är intressant i det här fallet är att tidningarna eller de olika medierna har agerat lite olika. SVT har inte namngett mannen, de kallar honom fortfarande för 37-åringen, eller den misstänkta mannen. Men flera kvällstidningar har gjort det och gått ut med både hans förnamn och efternamn.
Du har väl en liten lista här till exempel på varför SVT gör som de gör?
Ja, jag kontrollerade faktiskt det, för jag var lite nyfiken på hur de resonerar i och med att alla de andra medierna faktiskt har gått ut med hans namn. Och som huvudregel så namnger de inte brottslingar, varken när de är misstänkta för något eller efter att de blivit dömda. Jag trodde ändå att de skulle namnge dem när de var dömda, men det står så i deras pressetiska regler. Men att de i undantagsfall kan göra det. Och de undantagen är den här listan då. Och det första är om brottet är väldigt särskilt allvarligt och allmänintresset är mycket stort.
Jag kan ju tycka att allmänintresset är väldigt stort i det här fallet, i och för sig. Så det måste vara, det är en ganska smal linje att jobba från.
Ja, jag tror verkligen att det här är på gränsen. Och den andra punkten är om det skulle vara fara för rikets säkerhet eller hot mot demokratin. Låt säga, jag tror säkert att det berör då exempel terrorattacker och liknande. Det tredje är om personen som dömts eller på starka grunder misstänks för något är en offentlig person som en politiker, vd eller en annan person i ansvarsposition. Då kan de också namnge. Eller om det inte går att berätta vad som hänt utan att namnge personen.
Den sista är också lite luddig.
Ja, men det kan ju faktiskt vara i vissa fall att det är så pass välkänt vem det är kanske. Så att det går inte att prata om något. Då kanske man inte förstår vad det är som har hänt utan att veta. Är det, det handlar om det.
Jo, det är sant.
Och jag försökte kolla runt lite och det verkar som att de faktiskt inte ännu har namngett den här misstänkta. Men jag har inte läst alla artiklar de har publicerat om det här, men jag kunde inte hitta någon. Samtidigt så har kvällstidningarna gått ut med hans namn. Det verkar i princip som att kvällstidningarna alltid namnger i uppmärksammade fall när en dom finns. Som i till exempel fallet med Vilmas mördare. För i nästan samma sekund som den domen kom så publicerades både hans bild och namn. Medan SVT är mer restriktiva. Och det är ju problematiskt på många sätt. Att tidningar inte följer samma linje och att de inte tänker likadant. Och här finns ju en dom, men ändå har kvällstidningarna gått ut med mannens namn.
Ja, och någonting, det finns ett problem med att pressetiken ser så olika ut. Någonting vi däremot ska ha i åtanke är ju att SVT är public service. Det betyder alltså att de inte är kommersiella utan statligt betalda aktörer som också ska granska statsmakter. Medan till exempel kvällstidningarna är kommersiella och jobbar utifrån clickbait. Det handlar om att tjäna pengar. Och det är ju tydligt här att den etiska och moraliska biten ibland hamnar i kläm just på grund av pengarfrågan, kan jag tycka.
Sen är det väl lite intressant att gå in på här avslutningsvis hur vi har resonerat. För vi har faktiskt inte namngett den här mannen heller. Och vi resonerar väl lite likt SVT. Skulle en dom finnas, i andra fall har ju när domar finns har vi faktiskt namngett.
Mm.
Eller till exempel om någon har blivit dömd för något annat tidigare och sen misstänkt för något annat, som till exempel Anders Eklund som har dykt upp i många av de här fallen vi har rapporterat om.
Mm, han var till exempel misstänkt i fallet om Malin Olsson i Göteborg.
Mm.
Och inte dömde det, men eftersom han redan var dömd i massa andra fall, så är han redan ett känt namn. Det är inte vi som är den första källan att prata om honom, och han sitter redan av ett straff. Vi kommer ju faktiskt nämna en icke-dömd person.
Mm.
Men då kan vi faktiskt också säga att vi håller oss till SVT, för att här vetar vi av ganska många av de här punkterna.
Mm.
Nämligen att brottet är särskilt allvarligt och av allmänintresse.
Mm.
Det var vid tillfället en fara för rikets säkerhet, kan man säga. Och nu var det inte personen som dömts som var en offentlig person eller politiker, utan faktiskt den som blev mördad.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Innan vi går in på det väldigt omtalade fallet om Sveriges statsminister ska vi ägna en stund åt ett av alla de fall som tvärtom fått alldeles för lite uppmärksamhet och resurser. Några av er minns säkert fallet om Kenneth Lundström som vi tog upp i avsnitt 12 i vår andra säsong av Olösta fall. Det var den 10 november 2010 som Kenneth Kecke Lundström förlorade sitt liv i en brand i ett källarförråd i Ängelholm. Vi har ringt upp Ebba, dotter till Kenneth, för att höra vad som hänt sen sist vi pratade. Ebba är en fantastisk ung kvinna som har kämpat med att lyfta fallet om sin pappa. Inte minst för att påvisa de brister som skett i utredningen och den problematik som existerar kring hur människor som lever i hemlöshet eller drogmissbruk blir bemötta av myndigheter. Hur dessa människor kan hamna mellan stolarna och hur deras fall kan bortprioriteras eller rent av avskrivas som olyckor, även om de har gått bort under märkliga omständigheter. Så här skriver Ebba i det mejl som hon skickat till oss och även till Brottsjournalen.
För 9 år sedan dog min pappa i en källarbrand. Han var då 46 år gammal, amfetaminmissbrukare och hemlös. Men också en otroligt intelligent, allmänbildad, älskvärd och godhjärtad människa. Fallet avskrevs som en olycka en bit in i förundersökningen, men jag är närmast övertygad om att branden var medvetet anlagd av en eller flera personer. Jag upplever att polisen saknade engagemang för att lösa fallet och att det är en stor anledning till att utredningen utmynnade i frågetecken istället för svar. Kort och gott anser jag att polisernas utredning är bristfällig.
Fallet om Ebbas pappa innehåller så många bevis som tyder på att ett brott har begåtts. Någonting som även Brottsjournalen håller med om. Produktionen bakom tv-programmet svarade på Ebbas brev och har uppgett att om det inte hade varit för att programmet läggs ner i samband med att Leif G.W. Persson går i pension så hade de mer än gärna velat hjälpa Ebba. Ebba själv har kämpat med att få ut allt från polisrapporter, förundersökningar till att få konkreta svar från polisen. Men hon har istället blivit bemött med hårda ord som att lever man som din pappa gjorde, då dör man som din pappa gjorde. Eller han var förmodligen full och somnade med en cigarett. Ett fruktansvärt bemötande mot en då 19-årig ung tjej som precis har förlorat sin pappa. Påståendet om cigaretten var dessutom helt felaktig. Kenneth hittades nämligen längst in i källarförrådet och branden hade startat innanför dörren i motsatt ände från vart Kenneth låg. Dessutom låg han under massvis med bråte. Tungt bråte. Vi har fått ta del av bilder från förundersökningsprotokollet och det ter sig helt omöjligt att Kenneth själv skulle kunna ha lagt sig ner och sedan placerat detta bråte över sig själv. Det är tunga saker, som svarta sopsäckar fyllda med prylar, någonting som liknar en gammal stereo och någonting annat som ser ut som en gammal kamin. Att Kenneth dessutom hade känt sig hotad innan sin död och berättat för dottern Ebba att om det händer mig någonting, oavsett vad, så vill jag att du ska veta att det inte är självmord, skapar också frågetecken. Ebba har dessutom fått information om att Kenneth ska ha tagit emot en amfetaminleverans till ett värde av 250 000 kronor strax innan hans död. Uppgifter som skulle kunna ge en tydlig motivbild, men som tyvärr inte kunnat bekräftas då polisen inte utrett det spåret, trots att Ebba lämnat in denna information till dem. Amfetaminet har dessutom aldrig hittats.
Vi tänkte vi skulle gå igenom de punkter som polisen har uppgett som skäl till varför man lade ner förundersökningen. Och sen tänkte vi då gå närmare in på varför det här inte riktigt stämmer. Jag tänker egentligen belysa de brister som vi anser i alla fall att polisen har gjort i det här fallet. Och det man har kommit fram till i slutrapporten, samma rapport där man meddelar att fallet inte kommer att omprövas, är följande. Man har inte kunnat konstatera hur, varför eller vem som startade branden. Kenneth befann sig på platsen med en vän. Kenneth ska inte haft med sig någon nyckel och blivit insläppt i källaren av två kvinnor som solade solarium. Förrådet ska ha brutits upp med en mejsel av något slag. Vittnen som befunnit sig på platsen ska inte ha hört eller sett någon våldsanvändning. Vittnen ska ha känt röklukt runt klockan 23. Man tror att det är röken som försatt Kenneth i medvetslöshet på grund av koldioxidförgiftning och att detta i samband med ett högt värde av metamfetamin i blodet har lett till hans död. Inga spår av våld har påträffats under obduktionen. Och det är så det står i korta drag i det protokoll som också berättar att det saknas förutsättningar för att exakt fastställa hur och när branden uppstod. Och i och med detta kan man inte heller påvisa om någons eller i så fall vems handlande orsakat Kenneths död. Och därmed så avslutar man det här polisärendet. Men vissa av de här punkterna stämmer inte helt överens med det innehållet som vi har fått ta del av. Alltså de här tjocka buntarna av rapporter som vi har fått av Ebba. Och inte heller bemötandet gentemot Ebba är någonting som någon ska behöva uppleva, enligt mig i alla fall.
Nej, att bemöta en anhörig på det här sättet är så fruktansvärt. Hon var 19 år gammal när det här hände. Ja, jag finner knappt några ord.
Jag tänkte vi kan börja med den första punkten. Att man inte vet hur, varför eller vem som startat branden. Ändå säger man till Ebba att det är hennes pappa troligtvis har dött på grund av att han somnat med cigarett i handen. Och det vet vi att det stämmer inte eftersom branden inte startade vid Kenneth utan i andra änden av förrådet vid dörren till förrådet.
Precis, så att branden startade på ett sånt sätt som gjorde att Kenneth inte hade kunnat ta sig ut utan att ta sig igenom branden. Och det står ingenting i polisrapporten om att det skulle varit en cigarett, men det är så polisen uttalar sig när de möter en 19-åriga Ebba när det här har hänt. Och sen har vi det här med nyckeln, för det tycker jag är lite intressant. Det finns många brister här också. Det är det här faktumet att Kenneth inte ska haft någon nyckel. Och det här baserar man då på att han blivit insläppt av de här tjejerna i solariet. Och att man helt enkelt inte hittar någon nyckel eller plånbok för Kenneth eller i källarförrådet. Men här har vi ett problem. Dörren till förrådet var nämligen låst när man skulle ta sig in. Och det betyder att någon måste ha haft en nyckel. För Kenneth kan ju knappast ha låst in sig själv i källarförrådet och sen hittats utan nycklar. Och det här tycker jag är någonting som tyder på att förrådet har blivit låst från utsidan. Vilket gör att man verkligen borde utreda varför någon har låst in Kenneth i förrådet.
Mm. Och de här vittnena, de här kvinnorna som solade solarium den kvällen, ska enligt detta slutgiltiga protokoll som polisen har presenterat inte hört eller sett någon våldsanvändning. Och det här stämmer inte riktigt heller. För solariet låg vägg i vägg med förrådet där Kenneth befann sig och vittnena i solariet beskriver hur de släppte in två män, Kenneth och troligtvis en vän till honom. Och de här två kvinnorna lyssnade på hög musik under tiden de solade. Men trots att de hade den här höga volymen på musiken så hörde de ljud inifrån förrådet, vägg i vägg. Och ljuden påminner dem om möbler som flyttas runt eller någonting liknande. Och de hörde även en mansröst som sa åt dem att de var tvungna att lämna för att det var ett inbrott i förrådet. Och sen hörde de den här sirenliknande ljudet som de beskrev, som vi också tar upp i avsnittet om Kenneth. Och det lät som ett ljud som spelas upp från en mobiltelefon. Och det var då de här tjejerna blev rädda och bestämde sig för att lämna platsen. Och på vägen ut så kände de på dörren till Kenneths förråd. Och kände då att det var låst, så att dörren ska ha varit låst redan då. Och då är det igen det här med dörren. Hur kunde den låsas som varken Kenneth eller vännen hade nycklar? Polisen påstår ju att man ska ha brutit sig in i förrådet, antagligen med hjälp av en mejsel. Men för att de inte har använt nyckel. Och det krockar med faktumet att förrådet var låst med nyckel, både när vittnena lämnade platsen men också sen när brandmännen skulle in i förrådet.
Mm, och det här är ju någonting man verkligen borde ha utrett. Tänk också den här mansrösten som säger att det är inbrott. Kan man ha brutit någonting i förrådet för att försöka påvisa att det skulle ha varit ett inbrott? Det är mycket här som är, alltså, smakar märkligt. Och att man inte utreder om vännen hade nyckel och vad han har gjort med den här är också märkligt. Ni borde verkligen lyssna på det här fallet med alla detaljer. Man har till exempel faktiskt förhört den här vännen. Ett kort telefonförhör. Så man verkligen inte gått in på grunden för att ta reda på de här sakerna. Och det är här problemet ligger.
Och även om kvinnorna inte har sett något våld så har de ändå hört möbler flyttas runt. Alltså de har ändå hört saker som kan tyda på våld eller att något hände i förrådet. Så jag tycker det är lite konstigt att man avskriver deras vittnesmål så pass snabbt.
Ja, verkligen. Och de har ju dessutom hört höga mansröster. Och Ebba har själv varit i kontakt med de här tjejerna och pratat med dem. Så att det finns både i den här tjocka högen av papper finns det deras vittnesmål. Och det är så konstigt att man då i det här protokollet där man skriver att man inte ska ta upp fallet igen inte nämner att det faktiskt har hörts aktiviteter runt förrådet. Och just att man flyttat möbler är ju väldigt, väldigt intressant med tanke på det faktum att Kenneth låg under massa möbler.
Ja, men precis.
Och sen var det också i samband med att de här tjejerna kände på dörren och tog sig därifrån. De tyckte att det var obehagligt där helt enkelt. Och det är också faktiskt väldigt, väldigt intressant. De kände i alla fall då lukten av gas. Och de lade även märke till en säck med sönderrivet papper som stod lutad mot väggen vid förrådet. Och det här är då en likadan sopsäck troligtvis som man då kan ana på de här bilderna från förundersökningen som vi har fått se. Och på de här bilderna så ligger det nämligen en svart sopsäck som ser ut att vara fylld med bråte och papper ovanpå Kenneths döda kropp. Och vi vet ju inte om det här är samma sopsäck eller om det helt enkelt funnits två sopsäckar fyllda med papper. Och vi vet heller inte varför någon skulle ha lagt dem här vid Kenneth. Men man kan ju ana. Jag tänker så här, okej. Okay. Om det skulle varit en anlagd brand, väldigt praktiskt att lägga ut papper. Papper brinner väldigt lätt. Och nu var det ju inte en riktig brand som startade. För då hade de här papperna börjat brinna och vi hade inte kunnat se dem på fotografierna. Det som hände var att det här blev en rökbrand. På grund av att det var så låg syrenivå i källaren. Det tog aldrig fyr ordentligt utan det var röken som var den dödliga faktorn. Och alltså, att man då inte ens tittar på det faktum att Kenneth är inlåst utan nyckel. Med papper som kan börja brinna ovanpå sig. Med en brand som man inte vet hur den har startat. Och sen då skriva att man utan rimligt tvivel ska avskriva det här som en olycka. Det ter sig i alla fall för mig och jag tror för dig också Nathalie att ju mer man läser de här PM:en och alla detaljer, alla vittnesmål I kombination med protokollet så känns det som att det absolut inte går att avskriva det här som en olycka. Så enkelt som polisen faktiskt har gjort.
Nej, men precis. Och det förs också vidare in på nästa punkt som också är väldigt märklig. Nämligen att det står i rapporten att det inte finns några spår av våld på Kenneths kropp som påträffats under obduktionen. Och det stämmer inte heller riktigt, för på bilderna som jag bara får ta del av och skicka till oss så ser man faktiskt blod som rinner från Kenneths vänstra näsborre på bilderna. Även ett sår syns på vänstra kinden under näsborren, och det finns även märken på hans hals, och de här märkena tar vi också upp i vårt avsnitt om Kenneth. Och de här märkena på halsen ser ut som det skulle kunna vara strypgrepp. Och de här skadorna nämns inte som våldsskador i rapporterna, och det är ju väldigt märkligt. Man uppmärksammar istället i rapporten att det finns veckor gamla blåmärken, men menar att Kenneth inte ska utsatts för något fysiskt våld i samband med sin död. Och det är jättekonstigt att man bara kan uttala sig så när det faktiskt finns bilder som du och jag som är lekmän. Vi är inga obducenter eller rättsläkare, men det är ganska tydligt för oss att varför rinner det blod från hans näsa då?
Ja, precis. För det här blodet är ju inte flera veckor gammalt, utan det här är ju skett i samband med hans död. Och om det är för att han har fått ta emot våld eller om det är på grund av allt det bråtet som har legat på honom, det kan ju inte vi veta. Men det är väldigt, väldigt konstigt att man inte ens nämner att det faktiskt har varit ytliga skador i samband med dödsolyckan, som de kallar den för.
Ja, och det finns då blodet och sen så finns de här märkena på halsen och något sår på kinden. Och Ebba har nyligen fått ut nya bilder faktiskt från obduktionen. Bilder som hon tidigare inte fått ta del av. Och på de här bilderna så är det då där man kan se det här blodet i näsan. Så hon har inte vetat om det här blodet tidigare. Det är ju lite märkligt också att man har valt att inte lämna ut allting till henne direkt när hon har bett om det. Och det saknas mycket i de rapporterna som hon begärde ut första gången som hon nu har fått. Hon har fått mer. Men hon är ju, det är klart att man undrar, finns det ännu mer som hon inte fått ta del av?
Ja, och Ebba har ju också ifrågasatt det här. Och nu menar man då på att när man lämnar ut de här bilderna så är det för att hon inte kan ta skada av att se dem. Men någonstans måste det ju ändå få vara individens val av vad man vill ta del av när det kommer till ens egen pappas död. För att det här är ju bara mellan henne och sin pappa. Och utelämnar ju ingen annan eller personuppgifter eller andra saker som behöver döljas.
Ja, och hon var ju också 19 år. Hon var ju myndig. Hon borde kunna få ta det beslutet själv. Man kan ju säga att det här är väldigt obehagliga bilder. Är du säker på att du vill ta del av dem?
Mm. Se till att du har någon hos dig när du tittar på dem. Och det var ingenting man sa nu när man lämnade ut de här bilderna till henne heller.
Och Ebba har berättat för oss att när hon fick se de här bilderna så gav det henne en chock.
Det var i alla fall att jag fick ju... Det var ju så att när jag skulle skicka iväg detta då till GV måste det ha varit. Då begärde jag ju ut nya papper och då visste jag ju inte alls. Alltså jag bara skulle dubbelkolla vad har jag för någonting här, är allting med, obduktionsrapporter och så vidare. Och sen bara ser jag då de här fruktansvärda bilderna på honom bara i förbifarten när jag bläddrar, och jag blev helt, jag hade min svärmor och min svärgorska här. Och jag bara blev helt, helt chockad. Jag började storgråta, bara flämta, alltså så här hyperventilera. För det var så, jag blev så chockad. För jag var inte alls beredd på att de få se de bilderna. Det var ju, jag har inte kunnat föreställa mig att det såg ut så heller. Och då, innan han åkte iväg på obduktionen, då såg jag ju honom och jag såg ju, alltså de sa till honom, ja nu kommer han, vi kommer liksom inte kunna göra i ordning honom riktigt och så här eftersom att han ska göra en obduktion och så, så att han är lite sotig och så ju, och ja men jag var ju beredd på det, men han hade ju absolut inget blod i ansiktet och jag såg inga märken på hans hals. Jag såg att han hade ett sår i pannan, det är så jag la märke till att han hade. Men det var ju, vad ska man säga, rent. Det var inte rinnande blod över näsan och så här. Så de har ju ändå gjort vid honom lite innan. Så det här blev ju så verkligen som en chock för mig. Och han hade ju dessutom stängda ögon också då när jag skulle identifiera honom. Så att detta var helt, nej det går inte att beskriva. Det att se sin pappa på det viset.
Enligt polisrapporten ska även två män ha setts lämna platsen kort innan ett brandlarm utlöstes. Men om Kenneth befann sig inne i det låsta källarförrådet, utan nycklar och möjlighet att ta sig ut, vem var den tredje mannen som försvann tillsammans med Kenneths vän? Det är extremt många brister i utredningen och Ebbas kamp handlar om att uppmärksamma just detta. Hon vill att man ska ta sig en ordentlig titt på hur polisen arbetat i fallet om hennes pappa. Att gräva vidare i vem som kan ha orsakat faderns död vill hon däremot inte göra. Hon vill helt enkelt inte utsätta sig själv för de risker som skulle kunna komma med en sådan utredning.
Det är mer det. Jag har inte ens, alltså mitt fokus ligger i stort sett bara på att belysa den här problematiken så att inte fler ska behöva gå igenom. För att på dessa 9,5 åren som har gått så har jag egentligen inte kunnat bearbeta allt. Jag har inte kunnat komma vidare i detta. En del av mig har inte kunnat komma vidare för att jag står ju fortfarande här och stampar och vet inte. Alltså framförallt är det sveket mot mig och min pappa som jag vill få upprättelse för. För jag har, på något vis har jag accepterat att jag kommer inte få reda på vem som har gjort det. Och för mig är det faktiskt inte det viktiga. Utan det är, jag menar, att belysa att det ska inte få gå till på detta viset. Och att värdet av min pappa ska, att han ska få tillbaka sitt värde. Det hade inte gjort någon skillnad för mig om jag hade fått reda på vem som hade gjort det. Eller att de hade fått sitt straff, för att mitt fokus ligger på problematiken kring att polisen inte har gjort sitt jobb från början. Det är just den här problematiken jag vill belysa. För om polisen bara hade gjort sitt jobb från början hade jag sluppet hamna i en situation där jag behöver ta ett beslut om huruvida jag vågar fortsätta eller inte.
Sedan vi tog upp fallet med Ebbas pappa har det hänt mycket. Inte minst för Ebbas egen självkänsla och hennes inre kamp angående bemötandet av hennes pappas fall.
Dels då att det har stärkt mig. Med att jag har orkat och fortsätta. Det blir ju så som jag sa. Att det blir som en boll som sätts i rullning och det ena leder till det andra. Och när andra då visar på att ja, men det här är fel. Jag blir starkt i min känsla. Ja, men det är inte bara jag som är... att jag får för mig eller vad man ska säga. Jag är lite starkt i det. Och det har ju gjort jättemycket verkligen. Och jag har fått många meddelanden och från folk som kände min pappa som tycker att att de har fått en annan bild av honom och för att det har vi hört också från polisen andra att det hade gått till se och så det pratas ju i en liten stad och vad ska man säga och sen så om man tänker på då, för det blev ju i detta, i och med att pappa levde som hemlös och jag såklart brinner för de hemlösa situationen och den problematiken också, så har det även, och jag har belyst det också i intervjuerna, så har det lett till att människor från andra län i Sverige har hört av sig till Ängelholms kommun och lämnat klagomål och synpunkter på hur det går till här och efterlyst ett härbärge. Och det betyder ju jättemycket, verkligen. Det känns jättestort.
Även om Ebba kanske aldrig kommer att få veta vad som hände hennes pappa, så är det precis detta hon vill förmedla. Att brister har begåtts. Att förhör och särskilda omständigheter runt hennes pappas dödsfall inte har dokumenterats eller tagits på allvar.
Och det jag känner på att i och med att jag har fått, alltså nu, de här bilderna var ju fruktansvärda att få till mig och annat så som jag har, men hela den här processen, man kan ju tycka liksom att men varför skickar jag inte bara till GV från början efter jag hade varit med i olösta fall? Men det är precis som att det har varit en process och jag har blivit stark och jag har fått mer och mer kött på benen, jag har fått mer information, jag har blivit stark i min magkänsla. som i sin tur då har lett till att jag var tillräckligt stark i att våga skicka till en person som honom och ha ett stort program. Och sen när jag då fick den responsen som jag fick från dem så stärkte det mig bara ytterligare. Så det är precis som att allting ja, det har behövt ta den tiden det har tagit. Dels för att jag ska orka men också växa med detta. För det är alltså så, ja, det är inte lätt och det är inget man bara gör direkt. Ja, och alla människor som har liksom hört av sig till mig på olika vis och gett, ja men skrivit snälla saker, peppat och tyckt att det här absolut inte gått rätt till och det gör helt rätt i detta. Det har ju gett mig en känsla att det är fler som står bakom mig och pappa och ser hans värde och det har ju varit helt ovärderligt verkligen. För att jag, till en början så trodde jag att jag var helt ensam i detta och det har jag ju genom då att vara med i er podd och olika tidningar och så har fått reda på att det är jag inte. Men folk vet ju inte om man inte berättar om det.
Men även i väldigt uppmärksammade fall så kan polisarbetet vara bristfälligt. Och det för oss in på det sista fallet vi ska beröra i dagens avsnitt. Ett fall som nog inte gått någon förbi.
Som jag skriver i boken så tror jag modet kommer lösas. Och jag tror att det är 1-2 års hårt arbete att göra det. Och som jag skrev till nya åklagaren Christer Petersson när jag skickade boken till honom. De bad att få boken och i boken som jag skickade till Christer Petersson så skrev jag här har du manualen till Palmemordet och det är faktiskt så jag betraktar det. Den konspiration som Stig Larsson beskrev strax efter mordet, några månader efter mordet så hade han kommit fram till det här och höll fast vid det till sin död. Den teorin håller och dessutom så var svenska polisen på rätt spår redan 1987. Under några månader så gick de åt rätt håll och var väldigt nära att lösa mordet också. Så att om 1-2 år, om polisen gör rätt, så kommer vi få reda på sanningen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Det skulle visa sig att författaren och journalisten Jan Stocklassa, som vi intervjuade i förra årets sommarspecial om Palmemordet, hade rätt. Men det blev inte den lösning som han kanske hade väntat sig.
Jag är inte så säker på att Stig visste om det var en professionell mördare eller en icke-professionell mördare. Han prövade båda teorierna. Det jag vet är att han aldrig sa en speciell person som han trodde hade gjort det. Men när jag går igenom mordet hur det utförs så är jag övertygad om att ja, men det här var antingen en amatörmördare eller en något mer professionell person som agerade under en väldigt stark tidspress och stress. Och så att mordet är amatörmässigt utfört. Och det är några saker som jag tycker är viktiga där. En lång rad som jag beskriver i mordet. Då. Men bara för att ta ett par då, så är platsen illa vald. Det är alldeles för många vittnen i närheten. 15 personer. Han skjuter bara ett skott mot Olof Palme och kan inte veta om Olof Palme är död när han faller ner. Det andra skottet är en miss eftersom det inte träffar Lisbeth Palme, och jag tror att det egentligen var riktat mot Olof Palme, men visar att han inte var så duktig skytt. Flyktvägen är dålig, att springa upp för en trappa är en enorm risk, speciellt om man har stappat ner pistolen som de säger att han har gjort, eller revolvern. Om det kommer någon ovanifrån, två unga killar skulle kunna stoppa den starkaste agent som sprang upp där för trappan då. Så det är ytterligare då. Och sen så vittnesmålen uppe på Brunkeberg, så sen visar att det sista vittnesmålet där man ser en rörelse mellan bilen, det visar, mellan ett par bilar på David Bagares gata, det visar att personen inte riktigt visste vart han skulle ta vägen, vilket också då är ett amatörmässigt beteende då. Så att jag tycker att i varje steg så finns det saker som pekar på att men det här var delvis improviserat och amatörmässigt utfört.
Den 10 juni 2020 är en dag som kommer att gå till historien. För vissa är det den dagen då en lösning på Palmemordet presenterades. För andra är det en dag då ett stort fiasko ägde rum. Ett fiasko där ingen ny bevisföring framfördes. Det var dagen då en presskonferens hölls av åklagarmyndigheten och polisen, och där man meddelade att Palmeutredningen nu läggs ner. Oavsett hur man ser på saken så går det inte att komma ifrån att det var en historisk pressträff. Chefsåklagaren Christer Petersson presenterade vem han anser mördade Olof Palme. Han gjorde det klart innan han nämnde något namn överhuvudtaget att han som åklagare inte är en domstol. Att han inte kan döma någon utan bara presentera bevis som kan eller inte kan leda till åtal. Sedan gick man igenom den omfattande palmutredning som pågått i över 34 år sedan mordet den 28 februari 1986. 90 000 personer har ingått i utredningen. Över 10 000 personer har förhörts. Och hisnande 134 personer har erkänt mordet genom åren som gått. Nu är utredningen som lagts ner en allmän handling. Men att begära ut allt som den omfattande förundersökningen innehåller skulle kosta närmare 1 miljon kronor.
Innan den här historiska pressträffen så gick det en hel del rykten i medierna. Och det skrevs bland annat om det skulle kanske kunna presenteras någon form av teknisk bevisning. För hur skulle man annars kunna lägga ner utredningen eller åtala någon? Och det som diskuterades mycket var just om man kan ha hittat mordvapnet. Eller om man kanske hade DNA eller något form av erkännande från en misstänkt person. Och det skulle visa sig att det faktiskt inte fanns någon ny bevisning att presentera. Men ändå så namngavs en misstänkt mördare.
Jag vet inte hur det var för er andra. Men jag vet att du och jag, och säkert hundratusentals andra också, satt som på nålar inför den här presskonferensen. Och jag var så fruktansvärt besviken på att det inte fanns mer teknisk bevisning, utan egentligen bara en återupprepning av saker som redan har sagts, och att man ändå valde att peka ut en speciell mördare.
Ja, det var lite antiklimax måste jag säga, för man trodde ändå att de skulle ha mer än så. Men den personen som presenterades som den mest troliga gärningspersonen var Skandiamannen Stig Engström, som ska ha arbetat över den kvällen på Skandias kontor väldigt nära mordplatsen. Och enligt åklagaren så var han nålen i ögat, det som stack ut, som irriterade. Alltså den personen som man inte kunde undvika när man gick igenom det här materialet och lusläste utredningen.
Mm.
Och åklagaren presenterade några nyckelpunkter som var mest baserade på gamla vittnesmål som redan fanns i utredningsmaterialet när han tog över utredningen. Och punkter som enligt honom pekade på att Skandiamannen Stig Engström var den mest troliga gärningsmannen. Jag tänkte vi skulle gå igenom de punkterna lite så här, sammanfatta dem.
Mm, det låter bra.
Och det allra första var att Skandiamannen faktiskt nämns i utredningen ganska tidigt, närmare bestämt den 20 april 1986. sådär, en månad efter mordet. Mm. Och då diskuterade man faktiskt Engström som en potentiell gärningsman. Men sen kom man ganska snabbt in på ett annat spår. Och det var det här PKK-spåret som sen blev väldigt stort och något man grävde djupare i. Och då riktades fokuset allt mindre på Skandiamannen.
Han föll mellan stolarna där på något vis.
Ja, man faktiskt gick ut i det här promemorian att han inte längre var intressant.
Mm.
Men inte riktigt varför.
Nej.
Och Petersson, åklagaren, kritiserade den inledande utredningen ledd av Holmer och menar på att den här mordutredningen hade kunnat genomföras annorlunda. Om den hade genomförts på rätt sätt så hade man haft tillräckligt med information för att häkta Engström redan där och då. Och nu, idag, så är han avliden sedan 2000. Så det finns ingen att häkta och det var därför som åklagaren valde att lägga ner förundersökningen.
Och det här är ju väldigt, väldigt intressant tycker jag, att Petersson faktiskt kritiserar Holmers utredning redan från start. Och det är speciellt intressant ur synvinkeln att polis eller säkerhetstjänst kan ha varit inblandade i mordet. Och vi kommer prata lite om Stig Larssons teorier utifrån Jan Stocklassas utredning lite längre fram här nu. Och då är det här väldigt, väldigt intressant och märkligt. Och jag hade tyckt det var väldigt, väldigt intressant om man faktiskt hade utrett de dåtida utredarna. Varför släppte man Skandiamannen? Varför riktade man sig rakt in på PKK-spåret? Det känns ju som att man kanske ville missleda. Det är i alla fall ett väldigt stort frågetecken om nu Petersson menar på att man hade kunnat häkta Skandiamannen då. Varför släppte man bara honom?
Ja, för det verkar ju verkligen som att Petersson på ett milt sätt menar på att man gjorde dåligt polisarbete.
Mm.
Och att det materialet är detsamma som fanns då. Och det borde vara uppenbart att han borde ha varit huvudmisstänkt egentligen.
Ja, han borde åtminstone ha häktats och förhörts ordentligt.
Mm. Och man förhörde ju Skandiamannen, det gjorde man några gånger. Polisen förhörde honom, men sen har han även uttalat sig om hans upplevelser i medierna. Och något som man reagerar på när man går igenom materialet är att hans berättelse ändras en del. Och att den inte stämmer överens med andra övriga vittnens iakttagelser den kvällen. Medan de andra stämmer överens ganska väl. Inte helt, men ganska. Men hans berättelse har heller inte kunnat bekräftas av någon annan. Exempelvis så har han sagt att han ska ha pratat med Lisbeth Palme på mordnatten. Och Lisbeth ska peka till vilken riktning mördaren sprang. Men det har Lisbeth Palme aldrig kunnat bekräfta. Det finns liksom inte med i utredningen att hon har sagt att ja, jag pratade med en man eller så.
För visst var det så att man först och främst såg Skandiamannen då som ett vittne snarare än en misstänkt?
Mm.
Mm.
Och ett vittne som gärna gick till medierna och berättade och ville synas.
Mm, det är.
Och Stig Engström på den aktuella mordnatten, han arbetade över. Han stämplade ut från sitt arbete med ett passerkort klockan 23.19 och Olof Palme mördades 23.21.30. 20 minuter senare så ska en skakad Engström ha varit tillbaka på kontoret Skandia. Han har då alltså tekniskt sett enligt åklagaren kunnat utföra mordet på de här få minuterna från att han stämplade ut eftersom mordplatsen var så nära arbetsplatsen. Och att han då faktiskt saknar alibi för just den här tidpunkten.
Mm.
En annan sak som varit centralt för utredningen är att det har funnits väldigt många vittnesmål om en flyende man på Tunnelgatan som man tror ska ha kunnat vara mördaren. Och signalementen som de här vittnena ska ha uppgett ska ha delvis stämt in på Skandiamannen och hur han har varit klädd. Petersson berättade om en grå hatt, en liten väska, en lång mörk rock. Men vittnesmålen har heller inte varit helt entydiga. Andra har vittnat om att mördaren haft en stickad mössa eller ingen mössa alls. Så det är svårt att förlita sig på de här vittnesmålen enligt mig i alla fall.
Mm.
Sen så är det faktumet att Skandiamannen ska haft vapenvana och haft tillgång till vapen. En av hans vänner ska till och med samlat på vapen och haft vapen i sin ägodel som skulle kunna ha varit mordvapnet. Så samma typ av vapen.
Mm.
Sen var det Engströms politiska hållning. Han var ju Palme-kritisk. Man vet inte om han hatade Palme. Det finns inga uppgifter om det. Men han var åt höger, engagerad i Moderaterna på den tiden. Som var väldigt kritiska till Palme.
Mm.
Sen så fanns det ett nyckelvittne som gömde sig bakom en arbetarbord och faktiskt var den som fick bäst syn på mördaren när han flydde från platsen. Och det här nyckelvittnet ska Engström i sin tur ha beskrivit som mördaren med ett signalemente som stämde överens på nyckelvittnet. Och eftersom den här mannen var gömd bakom en bord så anser åklagaren att det bara är mördaren som kan ha sett honom när han flydde bort från platsen och sprang förbi borden mot Tunnelgatan. Och nyckelvittnet ska dessutom ha sett hur mördaren vände sig om och fick en ordentlig titt på honom innan han sprang upp för trappan, fortsatt upp för trappan. Och att sen då Engström i sin tur kunde beskriva den här personen, men istället säga att det var han som var mördaren. Hans kläder, att han hade en täckjacka och så vidare. Mm. Det tyckte i alla fall Christer Petersson verkligen stack ut.
Ja, så med andra ord så menar man på att Skandiamannen är mördaren för att det är bara mördaren som kan ha sett nyckelvittnet. Och nyckelvittnets vittnesmål stämmer överens med de andra vittnena, vilket gör att man inte ser huvudvittnet som en misstänkt.
Mm, precis. Jag vet att den här personen förhördes också väldigt mycket. Och man kom fram till att det inte fanns något som pekade på att det nyckelvittnet skulle ha varit inblandat på något sätt.
Nej, utan han och Skandiamannen, om Skandiamannen var mördaren, ska alltså ha sett varandra.
Exakt. Och Petersson tror att Engström ska ha agerat ensam. Han tror inte på någon vidare konspiration eftersom han ställt upp i medierna, alltså Skandiamannen. Och han har närmast hånat polisens arbete och han har liksom velat vara i rampljuset. Och jag tror åklagaren resonerar så att skulle det vara en konspiration bakom så skulle det vara ganska riskabelt att göra det efter ett mord. Då vill man nog mest bara falla i glömskan.
Om det inte är taktiskt.
Mm.
Så konspirationsteorier ska den.
Och jag har ett citat här från Petersson under presskonferensen som jag tyckte var väldigt intressant.
Mm.
Han sa så här: vi har inte kunnat sätta ett vapen i handen på honom, men med tanke på vad som händer säger vi att han måste ha haft ett vapen i handen aktuell kväll. Och jag reagerade väldigt starkt på det här för att det låter lite märkligt. Man vet alltså inte om han har haft ett vapen, Skandiamannen. Men ändå pekar man ut honom som gärningsman på för mig ändå ganska så oklara grunder. Det är inte helt solklart det här. Man har ingen teknisk bevisning. Man har lite vittnesmål, men de är inte helt entydiga kring klädsel och så vidare. Man har inget erkännande. Ja, så det är lite märkligt.
Sen tycker jag att det är lite att säga emot sig själv. Att å ena sidan säga att vi kan inte sätta ett vapen i handen på honom. Och sen andra sidan, men han måste ha haft ett vapen. Så blir det lite en paradox.
Ja, och jag håller med Christer Petersson i det att Skandiamannen är en intressant misstänkt person. Det säger jag, det håller jag med honom om. Men det finns också en risk för att han är en sån typ som bara gärna vill vara i rampljuset. Som själv involverar sig mer än man faktiskt var involverad. För att han var på plats den kvällen. Och att han kanske kryddar sina berättelser av anledningen att han gärna ville synas i samband med det här.
Mm. Alternativt att han var taktisk och kanske samarbetade med någon annan. Förlåt, jag vill in på nästa del.
Ja.
Jag ska hålla mig lite stund till.
Men oavsett vad så är man ju förvånad över att det inte fanns mer bevis än så. Det tror jag många är. Och att man ändå liksom namngav Stig Engström så offentligt. Och det är ju för att han har varit så offentlig själv kanske. Och att han har förekommit med namn i exempel olika sammanhang. Och många har haft teorier om honom. Men ändå, det är liksom... Han är avliden, han kan inte stå till svars för någonting, han kan inte skydda sig. Han har ju också efterlevande familj och så. Det får man ändå tänka på, de är ju inte skyldiga till någonting och nu ska de behöva leva med det här. Att deras släkting är utpekad som statsministermördare och de kanske inte tror på det.
Nej, och han har inte möjligheten att ens få sitta i en utredning och berätta sin sida av historien.
Eller i en domstol. Eller?
Ja. Så att... Mm. Nej, det här, jag är lite besviken på den här presskonferensen. Jag tänker framförallt besvikelsen över att man inte hade någon mordvapen. Det är också intressant vad man delgav angående mordvapnet. Som förklarar inte varför man inte har ett. Palmegruppen har nämligen kommit fram till att det finns för få spår på de här kulorna från mordplatsen. För att man helt enkelt ska kunna fastställa ett potentiellt mordvapen än som man hittade ett. Och det här är ju en jättebesvikelse, tycker i alla fall jag. Och jag vet att du också tycker det, och många där ute.
Mm.
För det var ändå det här man hade hoppats på. Att man en dag skulle hitta den där revolven, kanske ett gammalt dödsbo som sorterats ut. Att det skulle bli helt enkelt lösningen på allt.
På något sätt har jag i alla fall alltid trott att mordvapnet har sparats av den som har begått gärningen. Alltså som någon slags trofé för att ha den i sin hand och säga, om man då är en Palmehatare. Och säga, det här var det vapnet som mördade Olof Palme. Jag tror att kanske man inte gör sig av med det som man hade gjort i andra fall.
Och speciellt med tanke på de högerextrema kretsar som var då, så hade det här verkligen varit någonting att visa upp innanför stängda dörrar. Så att jag håller med dig där. Det var faktiskt många kritiker som menar att det som presenterades under presskonferensen egentligen inte var några nya uppgifter. Utan att det här i stort sett var byggt på det som presenterades i boken Den osannolika mördaren och i Filters reportage om Skandiamannen som faktiskt kom ut redan 2018. Så bara för 2 år sedan. Och det är faktiskt många som har svårt att tro på teorin om en ensam mördare som helt enkelt har agerat utan en grupp bakom sig. Utan att man helt enkelt tror att det är någon som har agerat på uppdrag för någon organisation. Och speciellt då med tanke på det Palmehat som rådde innan tiden för mordet. Och i vår sommarspecial från förra sommaren 2019 som heter Nyckeln till Palmemordet. Vi gjorde den i 3 delar och där går vi igenom författaren Stieg Larssons teorier. Alltså samma Stieg Larsson som skrev Män som hatar kvinnor. Han var väldigt engagerad även som journalist i massa andra saker. Och han grävde ner sig i vem eller vilka som låg bakom mordet på Olof Palme. Och i del 1 av den här sommarspecialen så pratar vi om hur mordet gick till. Och om just Stieg Larsson som vid den här tiden jobbade på TT. Och det var faktiskt han som ritade den här kartan över mördarens flyktväg. Som sen skulle komma att tryckas i dagstidningarna precis efter mordet. Och sen i del 2 så går vi igenom Palmehatet som florerade och det politiska klimat som rådde vid tiden för mordet. Och så slutligen i sista delen, del 3, så går vi igenom hur författaren Jan Stocklassa, som skrivit boken som vår sommarspecial bygger på då, hur han grävde vidare i Stieg Larssons spår. Och det här tog honom faktiskt till Sydafrika. Han åkte faktiskt dit. Och det förde honom även i riktningen Bertil Wedin och de här högerextrema svenskarna. Och just Sydafrikaspåret tycker jag är väldigt intressant och jag är lite besviken på att man inte nämnde så mycket om det på presskonferensen alls. Man nämnde det lite sådär i förbifarten och den utredande polisen Hans Melander, han anser att Sydafrikaspåret är intressant just för att det finns en tydlig motivbild men att man inte lyckas komma vidare där och att det helt enkelt inte har gett någonting konkret. Och det här tycker jag är lite svårt för att om Sydafrika var inblandade så det är inte heller helt säkert att man hade hittat några spår.
Precis, och då är det säkert väldigt organiserat och med mycket resurser framförallt.
Mm.
Och jag har ju också svårt att släppa att det inte skulle kunna ligga någon form av konspiration bakom mordet på Olof Palme. För jag tror också att många blir lite skrämda av ordet konspiration. Det låter helt otroligt. Det är liksom ett lite fel ord att använda kanske, för det låter alldeles för häpnadsväckande. Men å andra sidan så är det ett häpnadsväckande mord på Sveriges statsminister för tiden. Och att flera personer inblandade i en grupp eller flera grupper tillsammans skulle ligga bakom det låter mer troligt än otroligt enligt mig med tanke på det politiska klimatet. Vi som jag var 1 år, inte ens det, 1/2 år när det här hände. Vi har nog svårt att förstå det politiska klimat som faktiskt rådde och vilket hat det fanns mot Palme från olika håll, inte bara högerextrema, utan även andra håll. Och något som är faktiskt väldigt intressant är att det kom ut en artikel den 15 juni 2020 i Expressen där det avslöjades att Palmegruppen hade försökt få till ett möte med Bertil Wedin angående Sydafrikaspåret.
Det här är intressant för att när vi pratade med Jan Stocklassa så berättade han att han hade varit i kontakt med Palmegruppen och att han hade skickat in sin bok och sina teorier om just Bertil Wedin. Så då kan man ju undra om de faktiskt lyssnade på Jan Stocklassa här.
Ja, för det nämns faktiskt i artikeln att journalister hade varit i kontakt med Bertil Wedin men att polisen aldrig hade förhört honom. Så de var ändå intresserade av att gräva lite djupare i det. Och det i artikeln så, för att alla de här handlingarna har blivit offentliga nu, så nu kan ju medierna och vem som helst begära ut vad som har gjorts.
Bara att det blir väldigt dyrt.
Ja, precis. Och Expressen kunde avslöja att det finns ett brev daterat september 2018 där åklagaren har försökt få kontakt med den före detta officeren Wedin, som sedan Palmemordet har varit bosatt i norra Cypern. Och norra Cypern är väldigt speciellt, det nämner vi mycket i sommarspecialen. Det har ett självstyre och har inga utlämningsavtal med andra länder. Så det är lite som en frizon för kriminella. Nu säger jag inte att Bertil Wedin är kriminell, men han bor där av någon anledning. Han bott där sedan 80-talet.
Mm. Och enligt en konspirationsteori så är det intressant att han väljer att flytta någonstans där han inte kan bli utlämnad till Sverige.
Precis, och i brevet beklagar Petersson att Wedin inte fallit väl ut med tidigare utredare och undrar om han nu vill ställa upp på ett möte med den här nya Palmegruppen för att delge information, eftersom Wedins namn är ett namn som hela tiden dyker upp i den offentliga debatten i alla fall när man diskuterar Sydafrikaspåret. Och Petersson ville gå till botten med det här Sydafrikaspåret och antingen kunna avfärda eller bekräfta det här spåret genom att träffa Wedin och prata med honom på Cypern. Men det var viktigt för Petersson att mötet inte kunde äga rum i de norra delarna där Wedin bor.
Mm, det är intressant.
Och jag tycker den här artikeln var väldigt intressant av flera anledningar. Det här mötet mellan Palmeutredarna och Bertil Wedin blev aldrig av. Och anledningen till det var enligt Petersson att Wedin hade krävt ersättning för informationen och att han vägrade lämna norra Cypern. Han ville att de skulle komma dit helt enkelt.
Mm. Undrar varför?
Ja, och det är så intressant för att det här avslöjar också att Sydafrikaspåret i alla fall var så pass intressant för Palmeutredarna att de var villiga att resa till Cypern och förhöra Bertil Wedin, även om det nu inte blev av.
Mm. Och då tänker jag att de säger att de sa på presskonferensen att det är ett intressant spår med ett bra motiv, men att man inte fått fram någonting. Och då undrar jag så här, hade man fått fram någonting om det inte hade satt stopp där? Om de faktiskt hade träffat Bertil Wedin?
Ja, vem vet. Och Petersson uttalade till Expressen att mötet inte kunde bli av. Dels för att han ville då att det skulle äga rum i de grekiska delarna av Cypern och inte i de norra turkiska ägda delarna. Eftersom då kunde inte åklagaren eller utredarna vi tar åtgärder inom situationstecken. Och jag undrar så vilka åtgärder Petersson syftar till, för att det är ganska klart och tydligt i brevet att man inte tänker delge vid din misstanke om brott. Så varför kunde man inte åka till norra Cypern då och prata med honom? Det undrar man ju.
Jag tror ju att man även, alltså jag tror inte man hade skrivit rakt ut i brevet att man hade någon misstanke mot honom, för hade man aldrig fått till ett möte. Mm. Och jag tror att man helt enkelt säkrade upp sig, för att hade man träffat honom i den norra delen där det inte finns några utlämningsavtal, man kan inte häkta honom, och han hade sagt någonting som var väldigt, väldigt helt enkelt avslöjande. Så står man där med kanske ett uttalande och så kan man inte göra någonting åt det. Och hur dum hade man sett ut? Alltså jag tror att det finns ju en anledning till varför de ville träffa honom i södra delen där man kan häkta honom, och det finns en anledning till varför Bertil Wedin inte ville lämna den norra delen, tänker jag.
För mig är Bertil Wedin den här nålen i ögat som inte jag kan komma ifrån, precis som Skandiamannen är för Christer Petersson.
Ja, gruset skon.
Dyker upp hela tiden, i alla fall när man undersöker det spåret. Och nu tänkte vi gå in på lite varför han är så intressant, lite kort.
Ja, vi tänkte prata lite om det här Sydafrikaspåret. För det är väldigt många som faktiskt tror på det. Och Sydafrikas regering var någonting som Palme tog väldigt stark ställning emot. Och kan det här ha varit anledningen till varför han blev mördad? I vår sommarspecial går vi igenom exempel på olika mord som det efterhand har kunnat bekräftas att den sydafrikanska underrättelsetjänsten faktiskt låg bakom. Mord på andra viktiga personer som alla på olika sätt var motarbetare till apartheidregimen. Och ser man det ur den synvinkel så är det inte helt omöjligt, rent teoretiskt, att de hade kunnat ligga bakom mordet även på Palme, eftersom han var en sydafrikamotståndare och en apartheidmotståndare. Och Bertil Wedin, han är nämligen en nyckelperson just för Sydafrika-teorin, eftersom han var aktiv som legosoldat, eller då rekryterare av legosoldater för den sydafrikanska regeringens räkning. Och han ska även enligt flera källor som Stig Larsson kunde gräva fram ha jobbat för den sydafrikanska hemliga polisen. Och det fanns misstankar mot honom när det gällde flera mord och attacker mot sydafrikanska motståndare. Precis så som Palme var. Och på det här viset så har han varit en viktig länk om sydafrikanska intressen låg bakom mordet eller ej. Och han hade kunnat till exempel vara den som hjälpte de sydafrikanska agenterna att hitta någon i Sverige som kunde utföra mordet. Stig Larsson trodde att det skulle handla om personer inom högerextrema kretsar i Sverige i så fall. Och då ska det även nämnas att inom svensk polis och underrättelsetjänst så fanns en hel del högerextremister. Vilket då för in tankarna på det här polisspåret som vi också tar upp i sommarspecialen om man vill veta mer om det. Och vi tycker att det här är väldigt intressant just baserat på hur dåligt den inledande utredningen faktiskt tog sig. Alltså det var en dålig inledande utredning och Petersson har nästan rakt ut sagt det. Och varför ville man direkt rikta misstankarna mot PKK-spåret? Alltså ville man rikta dem åt fel håll? Varför lade man resurser där direkt? Och det hade varit sjukt intressant att göra en utredning av de dåvarande utredarna just på grund av det här.
Ja, och sen ska man också tillägga att Stig Larsson, han visste verkligen vad han pratade om när han uttalade sig om högerextremister. För det var ju verkligen hans specialitet. Det var egentligen hans livskall att kartlägga de här personerna. Så han hade ju verkligen koll på vilka poliser det rörde sig om. Men alltså alla möjliga högerextrema organisationer som fanns och vilka som brukade gå. Han infiltrerade till och med vissa av dem och var själv på möten och sånt för att observera vilka som var där. Så han gjorde ett jättestort arbete. Så det var inte bara att han höftade utan han hade verkligen koll på just det ämnet.
Ja, för han jobbade med det ämnet innan Palme dog. Så att han var liksom redan där i det. Och det här polisspåret, lyssna gärna på vår sommarspecial om ni inte gjort det. För det här polisspåret, där finns det bland annat en polis som också sägs ska ha ägt ett likadant vapen som mordvapnet. Det som också är intressant med polisspåret, eller om man tänker att det har haft någonting med underrättelsetjänst att göra, det är nämligen att det finns flera vittnesmål om personer som ska ha sett män med walkie-talkies i centrala Stockholm under mordkvällen. Och bland annat ska då komikern Robert Gustafsson som befann sig i samma biosalong som paret Palme gjort ett sånt vittnesmål. Han trodde då att det var Palmes livvakter som hade walkie-talkies, såklart. Men sen blev det ju känt att statsministern faktiskt inte hade någon livvakt den här kvällen. Och därför har även Gustafsson alltid trott på en konspiration. Någonting större helt enkelt än en ensam gärningsman bakom mordet på statsministern. För varför befann det sig annars män med walkie-talkies just där och då? Det är ju jättemärkligt. Så vill ni gräva, vi skulle kunna göra en hel säsong om det här, men det ska vi inte göra. Det här är en sommarspecial och vi har varit och rört lite på ytan här nu. Men vill ni grotta ner ännu mer så tycker jag att ni ska lyssna på vår sommarspecial om Palmemordet. Om du inte har gjort det än. Den är sjukt informationsrik och väldigt intressant, speciellt för er som inte tror att Skandiamannen är den skyldiga. Och är man intresserad av Sydafrikaspåret så finns det jättemycket att lyssna på där. Och man kan även läsa Jan Stocklassas bok Nyckeln till Palmemordet om man vill in ännu mer och gotta sig i faktainformation.
Ja, och oavsett nu om förundersökningen den har lagts ner och utredningen kommer inte fortsätta i nuläget. Så fortsätt ändå diskussionerna, framförallt på Facebook. Och jag är med en av de större Facebookgrupperna om det här som heter Palmerummet. Och där diskuteras det fortfarande en hel del om Palmemordet givetvis. Och det känns som att gruppen är uppdelad i två olika läger i princip. Ett läger som verkligen tror på att Skandiamannen var mördaren och är ganska nöjda med att förundersökningen nu har lagts ner. Och ett andra läger som inte kan släppa mordet på Olof Palme så lätt och tror att det är någon annan som ligger bakom det eller att det finns någon konspiration bakom. Och sen har det också diskuterats någonting väldigt intressant i den gruppen och det är, skulle det kunna vara så att Skandiamannen faktiskt hade alibi för tidpunkten då mordet ägde rum. Och det man har diskuterat då är att det finns uppgifter som säger att maskinen där han stämplade sitt passerkort ska ha legat innan säkerhetsvakterna som stod i entrén till Skandia. Som det finns uppgifter om att han ska ha pratat med lite kort innan han gick ut. Och om han då stämplade kortet innan han pratade med dem så skulle han ha väldigt, väldigt lite tid på sig för att genomföra mordet. För att han har, som det är nu, bara 2 minuter om vi då lägger till ett litet snack med vakterna efter det, så är det inte mycket, det är inte många minuter kvar.
Nej, verkligen inte.
Och en sak är ju säker, mordet på Olof Palme, trots att förundersökningen lagts ner, det kommer fortsätta diskuteras vidare, tror jag i alla fall. Och nu kan vi också begära ut alla handlingar, även om det är dyrt, men jag har märkt att det är många som begär ut delar och delar med varandra. Det kommer säkert komma upp en wikisida där man delar alla handlingar till alla.
Ja, för i nuläget, anledningen till varför det är så dyrt att hämta ut det är för att det är så fruktansvärt många delar att hämta ut. Du betalar för varje del och du betalar för papper, och jag vet inte hur många träd som skulle gå åt för att hämta hela utredningen.
Och administrationsavgifter, oh, såklart.
Gud.
Mm.
Så.
Jag tänker att jobba där för alla de här.
Oh. Nej, men det ska bli intressant att se om det kommer en wiki där man faktiskt kan gotta ner sig ännu mer. För jag tror som du att bara för att förundersökningen är nedlagd, så tror inte jag att folk kommer sluta prata om det, och det kommer alltid finnas de som inte tror att det är Skandiamannen.
Ja, och det finns ju många som är väldigt insatta i det här fallet, så att de kommer ju verkligen ha möjlighet nu att bli ännu mer insatta. Och sen så var det också väldigt intressant för att SVT special om Palmemordet som hölls, eller som sändes efter presskonferensen, där har man bjudit in olika väldigt spännande gäster. Bland annat vittnen från mordnatten. Många som inte uttalat sig mycket i medierna förut. Eller inte på väldigt många år i alla fall. Och Palmes son, Mårten Palme, var också där. Och när de intervjuade honom i SVT så kändes det i alla fall som att han var ganska nöjd med svaret. Att Skandiamannen var den mest troliga mördaren. Även om familjen tidigare har backat upp Lisbeth Palmes vittnesmål och utpekande av Christer Pettersson. Och tydligen håller Mårten Palme med åklagaren om att Stig Engström är den mest troliga gärningsmannen som mördat hans far. Så på något sätt är det ju ändå skönt. Det blir ändå på något sätt något avslut för oss här, för att om de i familjen kan få ett avslut och efter alla dessa år kan känna att det här är svaret på vem som mördade Olof Palme. Men jag tror inte att det här är över än. Jag tror att det här kommer som sagt diskuteras vidare. Och det här är inte allt vi behöver höra om Palmemordet. Enligt mig i alla fall.
Nej, det tror inte jag heller. Och det var egentligen allt vi hade för den här sommarspecialen. Mm. För er som lyssnar på det här som ert första avsnitt, så är det inte så här vi i vanliga fall gör olösta fall, utan det här är en special. Vi gör sådana ibland. Så lyssna på våra vanliga avsnitt om du inte gjort det. Och till er lyssnare som har varit med oss länge, så härligt att höra er igen, eller att ni hör oss igen. Och vi vill såklart också önska alla en jättefin sommar, eller hur Nathalie?
Ja, och vi är tillbaka väldigt snart igen. Vi kommer avslöja vilket datum det blir i vår eftersnacksgrupp, olösta fall eftersnack på Facebook. Så gå med där kommer vi ut med sån information alltid först.
Ja, och även kommer vi lägga ut saker där om vad som händer i dubbelmordet i Linköping, och om det händer någonting nytt i fallet om Marie. Och där försöker vi, även om vi inte släpper avsnitt utan jobbar nu på säsong 6, så kommer vi självklart att vara aktiva där och följa upp på de fall som vi har tagit upp.
Mm.
Och just det, prenumerera på vårt nyhetsbrev om ni vill. Gå in på vår hemsida olostafall.wordpress.com, så kommer det upp en sån ding. Och där kan man signa upp sig. För vi har också börjat testa det här med att vlogga lite. Alltså släppa lite videos med lite behind the scenes och diskussioner. Som vi kommer släppa via nyhetsbrev, men även på eftersnacksgruppen då. Men vi jobbar lite på att försöka kanske släppa lite extra grejer. Lite extra information bara helt enkelt för de som prenumererar på nyhetsbrevet.
Sen också en sista grej. Något som var nytt under säsong 5 var att vi gjorde en liten alert. Ett kortare informationsavsnitt på bara några minuter där vi intervjuade en pappa till en man som var försvunnen. Han hittades sorgligt nog avliden, och polisen misstänker inget brott i det fallet. Så det är borttaget nu, men vi har en förhoppning om med takt att podden växer och vi får fler lyssnare, kunna använda vår plattform till sådana ändamål också där vi kan hjälpa i väldigt akuta fall. Speciellt för sina personer, tänker jag, där man inte riktigt vet vad som har hänt än. Så att, är det så att du har en anhörig som har försvunnit eller behöver hjälp att sprida ordet om någonting som har hänt, så får du jättegärna kontakta oss, så ska vi försöka göra vad vi kan för att hjälpa till.
Ja, och även under säsongsuppehåll, i den mån vi är hemma och kan jobba.
Mm.
Så tveka inte att höra av er, och samma sak gäller inför säsong 6 om man vill att, att vi ska ta upp ett fall som rör just dig eller någon anhörig till dig, så bara hör av er till oss. Och ni når oss både på vår mail olostafall@outlook.com, ni når oss på Facebook och Instagram och på vår hemsida helt enkelt. Och ni har alla länkar till våra sidor i avsnittsbeskrivningen.
Mm.
Nu ska jag försöka släppa Palme lite.
Mm.
För att förra sommaren var det bara Palme, Palme, Palme. Nej, inte en till sån sommar. Utan nu ska vi försöka att ladda in för säsong 6. Skriva manus, samla lite energi. Och helt enkelt kickstarta med en grym nästa säsong också. Och fortsätta vårt arbete med att försöka hjälpa så många som möjligt.
Ja, och tack för att ni har lyssnat på säsong 5. Och vi är snart tillbaka och tar hand om varandra tills dess.
Ja, ha en jättefin sommar och massa kärlek från oss till er.
Hejdå!
Hejdå!